I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Hej, USA-podden Sommar lyssnar ni på, avsnitt 145, och jag heter Cecilia Schavar. Ni hörde på den här lilla fågeln och humlan som jag har lagt till i signaturen att det är sommarupplagan som pågår nu.
Tänkte det lät lite annorlunda.
Ja, men eller hur? Visst är det lite fint? Mm. Tycker det passar. Ja, vi pratade lite om det på väg in här. Vi sitter i Studio 15 i Radiohuset och det är väldigt svalt. Men hettan fortsätter ju där ute i Sverige. Dag Blank, chef för Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Hur gör du för att hantera den här supervärmen?
Ja, jag som vistas en hel del i den amerikanska mellanvästen tycker inte det här är någonting egentligen. Det är inte ens uppe i 90 grader Fahrenheit. Och inte ens uppe i 100 grader Fahrenheit. Det är då man får börja bli lite orolig.
Så du tycker det här är lite svalt och skönt?
Man kan dricka lite iskaffe och hålla sig utanför solen.
Det är bra knep. Mm. Här sitter också Billy McCormack.
Hej.
Du är ju USA-expert och PR-konsult. Mm. Ja, men i ditt andra hemland USA, som Dag säger här, så är det ju varmt. Men ni har ju också någonting som heter air condition.
Ja, det har vi inte här. Så då gäller, jag faktiskt gör lite tvärtom. Jag läste att man ska dricka väldigt varma drycker och ta varma dusch. För då kyls ner i kroppen istället för att värms upp det. Om man kallar duschar så värms upp kroppen. Mm-hmm. Det kan man testa.
Okej, okay. Det låter väldigt märkligt. Hur skulle det där gå till då? Handlar det om att man öppnar upp porerna när man tar en varm dusch?
Om du tar en kall dusch, då sätts igång alla de här processerna in i kroppen för att värma upp den. Det är en motreaktion. Och på samma sätt om du tar en varm dusch, då sätts igång en motreaktion för att kyla ner den.
Ja, men jag är beredd att testa allt i mitt väldigt höggravida tillstånd just nu. Det är därför jag tjatar om den här värmen så mycket. Patrik Holmström.
Ja, hallå.
Hej, du är vikarie för Fernando Arias i New York just nu.
Ja, sitter här och njuter av luftkonditionering i praktiken.
Oh, underbart, det är nästan som man kan höra hur det surrar i bakgrunden av svalkan. Vi kör väl igång direkt tycker jag. För att efter ett par tuffa veckor för Trump, efter mötet med Putin bland annat, så kom ju lite glada nyheter för honom förra veckan. Och förstås för hela landet. Och det handlar om det här.
Talk about things that matter to people. It's the economy, stupid.
Ja, the economy, stupid, som ju James Carvilles bevingade ord från 1992 lyder. Han var ju Bill Clintons valstrateg då och ville ju pränta in det här att ekonomin är det enda som betyder någonting. Och Donald Trump var förstås inte sen att lyfta fram just det här framsteget efter att nyheten kom om att USAs tillväxt ökar med 4,1% för andra kvartalet. Och då lät det så här.
We've accomplished an economic turnaround of historic proportions. Once again, we are the economic envy of the entire world. When I meet the leaders of countries, the first thing they say invariably is, Mr. President, so nice to meet you. Congratulations on your economy. You're leading the entire world. These numbers are very, very sustainable. This isn't a one-time shot.
Mm, jag tvivlar starkt på att de säger så till honom när de träffar.
Ja, det är alla ledare han träffar över hela världen. Alla säger samma sak.
Fan, vilket jävla bullshit. Men okej, ponera att de säger så.
Mm, grattis till att er ekonomi är så stark.
Ja, det känns så naturligt att man ska säga så.
Man får ändå genom kred, han säger faktiskt nästan alla.
Ja, okej. Okay. Hedja lite.
Men Patrik Holmström, 4,1% för andra kvartalet. Vad betyder den här siffran egentligen?
Ja, men med alla måttstockar så är det här en väldigt bra siffra. Och framför allt med tanke på att det dessutom är en väldigt låg arbetslöshet här. Så att om det här nu skulle hålla i sig, och det är ett ganska hyfsat om, måste jag ändå säga, så är det såklart bra för den amerikanska ekonomin och i förlängningen för amerikanerna i stort. Men, och det finns ju alltid ett men i de här frågorna, det är ju... Kommer det att hålla i sig? Det diskuteras här huruvida en stor del av den här siffran kanske är företag som har köpt på sig sojabönor till exempel innan alla tullar och det kinesiska de kinesiska tarifferna slår in och att man så att säga har laddat för ett handelskrig. Men på det stora hela så är det ju en väldigt bra siffra. Dessutom så kanske den inte är riktigt så historisk som Trump vill göra gällande här. Obama var uppe i 4,1% tror jag under 4 gånger under sina mandatperioder. Så att, ja, men det, med alla måttstockar så är det en väldigt bra siffra.
Det är den högsta siffran sedan 2014 åtminstone. Mm. Han säger ju här också, han lägger ju till att det här är inte a one time shot. Det här är inget tillfälligt, det här är liksom långsiktigt. Mm. Bill McCormack, vad betyder det att det här kommer just nu?
Ja, alltså för det första så betyder det väldigt mycket för mellanårsvalen. Alltså det vill säga republikanerna som stödjer honom och som han stödjer. För det är ju ganska viktigt nu för tiden att man får ju stöd av Trump. Det betyder ju ganska mycket för dem när de går in i mellanårsvalet med en stark ekonomi i ryggen. Så det är ju extremt betydelsefullt för dem. Sen är det ju såklart, alltså för Trump så tror jag att ekonomin är ju basen för stödet för honom i stort sett. Jag tror att väldigt många är beredda att stå ut med mycket bara det går bra med ekonomin. Det är en slags transaktionsbaserad relation som han har med ganska många väljare. Så börjar det dippa, börjar det vika, då kan det ju snabbt utför.
Dag Blank, det är viktigt inför mellanårsvalet den här siffran. Vad tror du?
Ja, mellanårsvalet kommer att bli väldigt avgörande, är väldigt avgörande nu. Det märker man, tycker jag, väldigt tydligt för presidenten och republikanska partiet, hur väldigt oroade, intresserade av, fokuserade på mellanårsvalet man är. Därför att skulle det gå, som en del opinionsundersökningar visar just nu, att republikanerna skulle förlora majoriteten i en av kongressens kamrar, förmodligen representanthuset, är den som ligger närmast till. Då inträder ett rätt så annorlunda läge för president Trump. Så därför är mellanårsvalet en väldigt viktig vattendelare här, en indikator på hur framtiden kommer att se ut.
Också förlåt, men också vad gäller valet av Kavanaugh till högsta domstolen. Tappar han stödet i representanthuset och det är extremt svårt för honom att få igenom det.
Nästa kvartalssiffra kommer ju faktiskt bara några veckor innan själva valet. Så att då får vi kanske en indikation på hur långsiktig den här återhämtningen är.
Jag tänkte säga, en sån ökning på 4,1%, hur mycket visar det sig för vanliga amerikaner? Hur mycket märker vanliga amerikaner av den här tillväxten som ändå är väldigt stark just nu?
Ja, alltså, jag tror att jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men jag tror att konsumenterna är ju ganska glada just nu, köper väldigt mycket, så jag tror att det har ju stigit på sistone, så det också pekar ju på att man har ju en tro på framtiden och i alla fall tro på sin egen ekonomi framöver.
Sådana här tillväxtsiffror är ju alltid svårtolkade. Det här är ju baserat på årsbasis dessutom. Alltså man räknar fram om den här tillväxten under det här kvartalet håller i sig under ett år, så blir det 4,1%, vilket är en väldigt hög siffra för en ekonomi att växa. Mm. Samtidigt så är det din fråga här om hur mycket de vanliga amerikanerna märker av det, så är det ju samtidigt så att löneökningarna är inte alls av den här arten. Alltså det betyder inte att amerikanerna får 4,1% mer i sin plånbok. Inte alls. Så det finns många andra indikatorer som också talar om hur det står till i ekonomin och hur det påverkar folks privatekonomi.
Mm, Patrik Holmström, som vi var inne på, det här är ändå förstås otroligt positivt för Donald Trump, inte minst efter ett par väldigt tuffa veckor med mycket kritik och så. Hur har det låtit i USA efter att den här siffran kom? Hur mycket jobbar de på att lyfta fram det här och vad säger kritikerna?
Nej, men problemet för Donald Trump är ju att han på något sätt lägger kroppen för sig själv. Dels när han säger att det är en sån otroligt historisk vändning som man har genomfört av den amerikanska ekonomin. Det börjar ju genast för att det blir en diskussion om, är den verkligen så historisk, istället för att prata om det som är bra i de här siffrorna.
Och säger verkligen alla världsledare så till honom när de träffar honom?
Exakt. Och sen så har han ju dessutom, har ju det här hamnat lite i skuggan då av det som vi ska prata om senare, rättegången mot Manafort och Trumps och hans anhängares attacker på Robert Mueller. Så att det kommer alltid någonting nytt, och det gäller även när det är positiva grejer. Det överskuggas av det som kommer nästa dag eller nästa morgon, nästa tweet. Så att jag tycker att han har fått lite för lite cred för de här siffrorna faktiskt, måste jag säga.
Mm. När vi spelade in förra veckans podd så skulle ju Trump precis träffa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Vita huset för att prata om handelsfrågan, som ju minst sagt var väldigt infekterad mellan EU och USA. Och vi kan väl bara höra först vad han ju sa några dagar innan det här mötet om EU.
I think the European Union is a foe, what they do to us in trade.
Han gick liksom in i det här mötet efter att ha sagt att EU är en handelsfiende. Men efter mötet i Vita huset gick de ut där i trädgården, han och Jean-Claude Juncker, och då lät det så här.
So we had a big day, very big. We met right here at the White House to launch a new phase in the relationship between the United States and the European Union. We agreed today, first of all, to work together towards zero tariffs, zero non-tariff barriers, and zero subsidies on non-auto industrial goods.
Lite spridda applåder till och med hördes där när Donald Trump sa att vi kom överens om att jobba mot att ta bort alla tullar och handelshinder. Patrik Holmström, vad kom de fram till rent konkret?
Nej, men det var just det. Alltså konkret, att sätta sig ner och börja prata igen om att ta bort tullar och avgifter på industriella varor. Men det är ju såklart ett jättesteg från det som vi då hörde bara några dagar innan. Det vill säga att man börjar snacka igen. Det var ju, såg ju ut som vi gick emot ett oundvikligt handelskrig. Den risken är såklart inte över, men sett i det stora hela så är det här ett ordentligt steg tillbaka i relationerna mellan USA och Europa. Lite närmare det som vi hade för några år sedan. Så att, jag menar, det är ju självförvållat också när han säger att vi går in i en ny fas. Den är inte så ny, det är bara att man närmar sig det som vi hade kanske för ett tag sedan, men det är långt kvar dit.
Jag tänkte att det här är ett sätt som Donald Trump opererar på, helt enkelt. Att han, det här är hans sätt att förhandla som är väldigt annorlunda från vad de flesta andra politiker har som sitt förhandlingssätt att jobba på. Alltså, han går ut och skapar väldiga problem, skapar stor oro, attackerar hårt, och sen så kommer en förhandling och då löser sig problemet. Och då kan han så att säga att nu har vi gjort en fantastisk uppgörelse här och vi har löst alla de här problemen. Där i själva verket frågan är, hur långt har man kommit egentligen? Vad är substansen? Man såg det i Nordkorea-diskussionerna, där gick han ju oerhört ut hårt ut först, och det var hot om krig, och sen plötsligt så vänder man och nu ska vi träffas, och sen så annonserar man att man har löst alla problem, medan många då undrar vad var det faktiskt som blev resultatet av detta. Jag tycker man ser det här som ett mönster som upprepas gång efter annan, och jag tyckte det såg vi också här när det gäller EU. Däremot är det ju så att den första observationen, den andra observationen är ju att när det gäller handelspolitiken så där finns det hos Donald Trump en långvarigt intresse för de här frågorna, och långt innan han gav sig in som politiker på 80-talet så menade han att USA förlorade i handelsrelationer till andra länder, och han var väldigt kritisk mot de här obalanserna som han menade fanns i handeln. Och jag tror man kan se det som att hans syn, det har ju med hans syn på omvärlden ibland, tänker jag. Han ser relationer med omvärlden som ett zero-sum-spel. Om jag vinner så förlorar du. Det måste alltid finnas en vinnare och en förlorare. Den ekonomiska doktrinen som föregick liberalismen och kapitalismen, det som kallas merkantilismen, det var så precis den typen av inställning att länder skulle vara så rika som möjligt. Det var det absolut viktigaste. Och befolkning till exempel var en rikedom. Därför förhindrade man folk från att flytta. Och då blev man rikare. Sen kommer liberalismen och då får man flytta. Och då säger man att rörelser och rörelsefrihet och flyttningar gynnar båda länderna. Det blir en win-win situation. Det är inte längre ett zero-sum-spel. Men Trump i någon bemärkelse företräder det här äldre synsättet på hur man relaterar till omvärlden och hur länder relaterar med varandra. Han är på ett sätt kanske en merkantilist, lite paradoxalt sett, i det här avseendet. Han är oerhört... Han anser hela tiden att man förlorar på det här och USA har hela tiden förlorat på det här och sen lägger han då till att då är det andra länder som drar nytta av USA och då så ska han attackera de länderna. Men det är en intellektuell eller en tankestruktur som är väldigt annorlunda än de flesta andra politiker och många affärsmän också har idag.
Och det har också bidragit till och med den schismen som har ju uppstått mellan Trump och vissa delar av partiet, men också tankesmedier och andra som så att säga, finns i det här ekosystemet kring republikanska partiet. Vi såg nu för några dagar sedan det här med Koch-industrierna. Väldigt mäktig familjen, Koch-bröderna. Mycket som har, alltså deras förmögenhet bygger mycket på olje och gas och sådana här typer av industrier. Men de investerar hundratals miljoner dollar i ofta så här konservativa libertarianska projekt och kampanjer. De hade ett stormöte nu för några dagar sedan och det verkar som att de börjar dra undan sitt stöd till vissa delar av partiet och till Trump i synnerhet. Och det bygger ju mycket på den här synen på omvärlden. Han kallar dem för globalister och det där är ju också en typ av så här terminologi som man hörde kanske mer på i början på 2000-talet, mer från vänsterhåll, mer från liksom George Soros och sådana typer av personer. Det var liksom, och så det är extremt intressant att se hur det här liksom America First budskapet och linjer som han driver också splittrar väldigt mycket av partiet och rörelsen.
Om vi går tillbaka lite bara till den här handelsfrågan så var det ju också så att Trump höll ett möte framför då bönder i Mellanvästern i Iowa. Och det han ville lyfta fram där för de här bönderna, det gjorde förvirringen kanske ännu större kring vad de egentligen kom fram till i mötet mellan EU:s Jean-Claude Juncker. Och Trump sa så här.
We just opened up Europe for you farmers. You're not going to be too angry with Trump, I can tell you. But that whole soybean thing is now going to be opened up. No tariffs, no nothing, free trade. I call it free and fair. See, that's called free trade.
Ja, han sa ju här att hela grejen med liksom sojabönor, det kommer inte vara något problem, det kommer inte vara något tulla på det. Jag öppnar upp Europa för er här. Patrik Holmström, en representant för EU, sa ju direkt efter det här att nej, men jordbruksvaror har överhuvudtaget inte varit uppe för förhandling. Vad ska man tro egentligen?
Ja, vad ska man tro? Det är ju... Men det är klart, men Juncker har ju sen gått ut och sagt att jo, vi kommer nog köpa sojabönor sådär. Och det är väl lite det som är problemet. Det finns ju inget bestämt. Trump säger att man har kommit överens om det här. Juncker säger ju att ja, det har vi nog gjort. Men det finns inget säkert, ingenting som vi kan se, inget dokument att prata om. Däremot så vet man ju i alla fall att den europeiska handeln eller de sojabönor som Europa kommer att köpa kommer ju på intet sätt att kunna väga upp den del av handeln som man tappar gentemot Kina. Kina köper mycket, mycket mer sojabönor än vad Europa någonsin kommer att kunna göra. Så att ja, vad ska man tro egentligen?
Men där har ju också Trump-administrationen gjort det ganska ovanliga eller orepublikanska draget då att ge stöd till bönderna. 12 miljarder dollar närmare bestämt för att helt enkelt väga upp för det här inkomstbortfallet. Ja, Billy, ja. Dag, hur häpnadsväckande är det?
Ja, men jag tror att som Dag nämnde tidigare så har han liksom ett sätt att, att operera och att också göra sig till offer för omvärlden är också en väldigt så här, klassisk Trump så att säga, gestalt och det här är också sätt att så här, skilja de här tullarna på ju liksom omvärlden och sen kunna så här, rida in och försöka ändå rädda dagen med att liksom kasta lite pengar över de här bönderna. Och ja, det, vad ska man, jag vet inte riktigt vad man ska säga mer om det, men det,
det är inte precis traditionellt republikanskt. Nej. Precis som vi har pratat om här.
Nej, det är inte det, och de här subsidierna som då bönderna kommer att få för att kompensera dem, och det är inte någon slump att det, man börjar i Iowa förstås, för det är den som central plats i presidentvalskampanjerna. Det är inte heller traditionell republikansk politik, och det pekar på ytterligare en ny dimension av vad republikanerna gör nu. Det är nämligen att de driver upp det amerikanska budgetunderskottet något enormt. Alltså frågan om budgetunderskott har under de senaste 20 åren varit extremt laddad i amerikansk politik. Och under president Obamas tid till exempel så var det återkommande diskussioner om den federala regeringen skulle bli tvungen att stänga eftersom man inte kunde komma överens om budgeten. Det hände några gånger, det hände också under Bill Clinton, att man inte kunde komma överens därför att republikanerna
shutdown,
ja, och därför att republikanerna absolut vägrade att acceptera de här ökade utgifterna som de menade demokraterna hade, och det skulle driva upp budgetunderskottet. Det var det värsta man kunde tänka sig. Talmannen Paul Ryan, han har liksom gjort sin karriär på att vara en anti-deficit, deficit hawks, hökar. Republikanska partiet var fullt av dessa hökar. Och nu med de stora skattesänkningarna som har gått igenom, med den här typen av subsidier och så vidare, så brakar budgetunderskottet iväg. Och inte ett ord hörs från det från republikanska partiet som traditionellt sett, detta var bland det värsta man kunde tänka sig.
Patrik Holmström, hur har det låtit just det här från republikanskt håll kring att ja, men helt enkelt ge bidrag på 12 miljarder dollar till bönderna?
Nej, men det har höjts röster här, även om de kanske inte varit så starka. Flera republikanska politiker har gått ut och sagt, men våra bönder vill jobba, de vill sälja, de vill inte ha bidrag. Så att det här är en fråga som där faktiskt Trump har fått kritik från lite ovanligt håll ändå. Men subsidierna ligger kvar och det förs ingen diskussion om att man ska ta bort det här. Däremot så har ju det så att säga lett till en viss kritik mot handelspolitiken i stort. Men det är inte så att säga en lång och stor debatt än så länge.
Hörrni, jag tänker att vi byter spår lite. Förra veckan så pratade vi ju lite grann om Trumps fixare och advokat Michael Cohen, före detta sådan ska jag säga, som det visar sig ju har bandat flera samtal med Donald Trump genom åren. Förra veckan tog vi upp det faktum att de hade pratat om en uppgörelse eller eventuell uppgörelse med en kvinna som en Playboy-modell som säger sig ha haft en affär med Donald Trump. Och efter det, nu i veckan, så har också Michael Cohen gått ut och sagt att han är beredd att vittna om att han då påstår att Trump visst kände till det här ökända mötet i Trump Tower mellan sonen Don Jr., svärsonen Jared Kushner och den sparkade kampanjchefen Paul Manafort och en rysk advokat. Donald Trump själv har ju hela tiden hävdat att han inte kände till att det här mötet skulle äga rum. Patrik Holmström, vad har det här rört upp för reaktioner? Att Michael Cohen nu säger sig vara beredd att flippa helt enkelt.
Ja, frågan är väl vilka reaktioner det inte har rört upp. Det är det som mycket har handlat om hela den här veckan. Och då, trots då de här BNP-siffrorna och allting, så har det snarare diskussionen handlat om vem är minst trovärdig, Cohen eller Trump? Det är ju två killar med trovärdighetsproblem, måste man väl ändå konstatera. Och Trump har ju då skickat fram bland annat då, tidigare borgmästaren här i New York, Giuliani, som har suttit i tv-kanalerna här och angripit Cohen både till höger och till vänster. Kanske inte en så framgångsrik strategi, eftersom han slår ju med en han målar med en väldigt bred pensel när han går till attack Giuliani. Så att diskussionen har varit väldigt livlig om det här. Och det är såklart också med anledning av Manafort-rättegången som började igår. Så att, där man försöker svartmåla Mueller-utredningen. Så att...
Men det är också en så intressant val av Giuliani som torped i de här grejerna. För att han har en tendens att komma in, han ser massa konstiga saker, han gräver ett hål liksom lite lagom djupt och sätter sig där. Sen får han förmodligen någon typ av utskällning, så går han tillbaka och så gräver han lite djupare och rör till ännu mer. Och så liksom, efter ett tag så vet man inte vad som är upp och ner längre. Och i fallet Cohen, för inte så länge sedan var Cohen en riktig hedersskiffel, liksom nu är han liksom största lögnare som har någonsin funnits på det här jordklotet, och det som man sa liksom, det, man vet inte vad som är sant eller falskt längre i detta.
Men Rudy Giuliani är ju nu huvudadvokat för Trump, hans liksom lead attorney, och att han går ut i på olika tv-stationer och då försöker försvara Trump i det här och hävda då att Michael Cohen ljuger. Det är väl kanske inte så konstigt. Och kanske
nej, absolut inte. Det är bara att han är så dålig på det. På liksom att vara den här liksom, megafonen. För att det blir bara rörigt. Det blir bara värre. Ska man vara i den rollen, ni tar på en så här kommunikatörshatten på mig, men liksom, man är där för att kunna förklara någonting på ett begripligt sätt. Kunna liksom skapa nyanser och förståelse och få fram ett budskap. Man blir bara mer förvirrad efter man har lyssnat på honom.
Bra exempel på det var häromdagen när han satt och helt plötsligt började prata om ett möte. Inför det här mötet som ska ha skett i Trump Tower med den ryska advokaten, som ingen hade hört talas om tidigare. Han tog upp ett möte då som skulle... Ett andra möte, ja. Och dessutom så lägger han till då, och presidenten var inte där på det där mötet.
Men en sak som är intressant tycker jag, som har kommit fram i det här och som Rudy Giuliani framhävde i flera av intervjuerna han gjorde i helgen, var ju det att Michael Cohen har ju bandat Donald Trump trots att han har varit hans advokat och Donald Trump hans klient och sådär. Så de facto har ju han i smyg bandat honom och så. Så vilken trovärdighet har egentligen Michael Cohen i det här?
Ja, alltså det är... Jag tror att jag har hört flera advokater säga liksom att om man är i en sits där man börjar banda klienten, då vet man att det är någonting som... Alltså, då barkar det någonstans. Mm. Så det kan man bara utgå ifrån att han kände att någon gång i framtiden så kommer jag behöva det här.
Mm. Och han har inte bandat... det finns inte på banden någonting som då skulle bevisa det här som han säger att Trump visste om mötet i Trump Tower, sägs det ju. Så att, då kan man ju också undra hur han ska kunna bevisa det. Men det återstår väl att se. Jag vet inte, Patrik Holmström, har du hört någonting mer om när han i så fall skulle vara beredd att vittna och hur Mueller-utredningen ställer sig till det här erbjudandet från Michael Cohen?
Nej, det har jag inte sett något om. Däremot så sägs det ju att Mueller-utredningen är lite irriterade på Cohen just eftersom han har gått ut med de här uppgifterna offentligt istället för att kontakta Mueller-utredningen direkt. Och det skulle väl möjligtvis då kanske tala emot att han faktiskt blir vittne. Det vet vi faktiskt fortfarande inte, utan det enda vi har är ju uppgifter om att han har erbjudit sig att ställa upp som att vittna mot Trump.
Och hörde, när vi ändå är inne på Trump-relationer som gått i kras, kan man väl säga, och då Mueller-utredningen, så som vi också har nämnt startade rättegången mot Paul Manafort, Trumps tidigare kampanjchef under 2016, som ju åtalats för brott på, jag tror, 25 punkter då i samband med den här utredningen. Och som bekant så utreder ju Robert Mueller rysk inblandning i presidentvalet och då eventuellt samarbete mellan Trump-kampanjen och Ryssland. Men de här brotten som Manafort nu står inför rätta för, du har egentligen ingenting direkt med det att göra, eller hur, Patrik Holmström?
Den rättegång som börjar nu handlar alltså egentligen om bankbedrägerier och skatteflykt. Och Så att det har ingenting med Rysslands utredning att göra egentligen. Däremot så är det såklart att det kommer att dyka upp och allting kommer att skvätta på Trump och handlar ju någonstans i det stora hela ändå om Rysslands utredningen. Men det handlar om 18 punkter. Manafort kan få 30 års fängelse för varje punkt. Så att om han skulle fällas, räcker med att han fälls på en av punkterna, så kommer han ju avsluta sitt liv i fängelse om han nu inte skulle bli benådad.
Bill McCormack, hur skulle du, om vi bara ska försöka teckna ett litet porträtt, hur skulle du beskriva Paul Manafort, den han var innan Trump-kampanjen och det liksom rykte han har haft i Washington under många år?
Gud, jag ska säga, jag känner inte till honom så väl. Det är klart, jag vet att han har befunnit sig i Trumps umgängeskrets under ganska lång tid. Jag tror att de har känt varandra i närmare 30 år. Det målas upp en bild just nu av Trumps olika språkrör som att så här, ah, men det här var en ganska periferär figur, liksom bara varit med i kampanjen under en ganska kort tid och försöker så här distansera sig från honom där. Men jag tror att de har varit liksom in i varandras liv under ganska lång tid. Han spelade en ganska viktig roll i Trump-kampanjen vad gäller konventet. Ska säga, om ni minns det, konventet var ju extremt rörigt och ganska svårt att få alla delegaterna och liksom ställa sig bakom Trump och alltihopa. Och det tycker ju många att han sköter ju väldigt bra. Men sen har han liksom en lång historia av att jobba med framförallt i Östeuropa, Ukraina. Yanukovych från alltså Ukrainas president var ju liksom hans största och viktigaste kund. Och det är ju egentligen det här som är den springande punkten i det som han står inför just nu. Det är så här, vilken roll spelade han gentemot Trump? Vilken typ av access, vilken typ av information förde han tillbaka till sin kanske tidigare klienter? Det är det som är lite grann det här pay-to-play-typ av relation som är också, även om det inte står på åtalspunkterna, är liksom något som är ganska viktigt att spela in i det här, liksom, vad visste Trump? Hur, liksom, hur nära var Trump till de här liksom, kontakterna?
Och hur låter Paul Manaforts försvar i det här? Vad är det han hävdar egentligen har hänt när det gäller det han står åtalad för nu i rättegången?
Han gör det klassiska, han skyller på någon annan. Han hade en kollega som han samarbetade med. Det är den personen som ska ha misskött rapporteringen. Det handlar ju om skattebrott väldigt mycket, det här ekonomiska transaktioner. Och så det är inte han som har gjort detta, säger han, utan det är någon annan som har gjort det.
Ja, och som ganska många amerikanska rättegångar så kommer det handla troligtvis inte bara så mycket, alltså inte bara om teknisk bevisföring, utan det här som Dag nämnde tidigare, att det här är ju en jury som ska i mångt och mycket bestämma om Manaforts framtid. Och då har ju åklagaren sett till att måla upp en bild av en person som har levt ett fantastiskt lyxliv och nämnt alla de här stora liksom, utsvängningar som har haft och den här som har många har pratat om, den här strutsskinsjackan för $15,000, och det där är någonting som fastnar på liksom på hjärnan när man tänker på honom. Men det är klart att målar man upp en bild av liksom en nästan maffialiknande figur, då blir det ju mycket lättare att fälla för olika typer av skattefiffel och förskingring och sådana saker.
Ja, man kan ju notera att den här första rättegångsdagen här, när advokaten eller åklagarens öppningsanförande är väldigt starkt och tufft alltså, gick på honom för att precis misstänkliggöra honom som en riktig lyxlirare. I bakgrunden ligger ju naturligtvis, det handlar ju inte om Trump, det handlade inte om någon kampanj och så vidare. Det här handlar ju om saker som har hänt tidigare, hans ekonomiska transaktioner. Men i bakgrunden ligger ju hela tiden, alla vet ju det, utredningen om Ryssland och hans roll i kampanjen. Och så att, indirekt så påverkar det den diskussionen också, för att Trump har valt den här personen som sin kampanjledare. Och den här juryn som sitter nu i det, rättegången äger rum i Alexandria, Virginia, utanför Washington. Och det är en ganska blandad jury av både vita och svarta. Och jag tror att åklagaren, huvudåklagaren, är en svart man som driver här. Så att det finns den dimensionen också av det nya Amerika kontra det gamla Amerika, där Trump är en äldre vit man och Manafort är samma typ. Men sen har man det nya annorlunda Amerika nu som oftast står mot Trump, som finns i juryn. Och de bilderna är väldigt starka, även om det inte har nämnts, inte alls nästan ännu någonting i det. Det här är ju något annat man tar hand om, men det ligger som en bakgrund hela tiden, tror jag, den här rättegången.
Patrik Holmström.
Nej, men jag tänkte, om man bara tittar på åklagarsidans vittneslista, så ser man vad de siktar på. Förutom då huvudvittnet Rick Gates, som samarbetar med utredningen, alltså Manafort's tidigare affärspartner, så har man ju kallat till exempel den ansvarige för säsongsbiljetter hos New York Yankees. Man har kallat en klädhandlare, en trädgårdsmästare som ska ha gjort trädgården i Manafort's hus i Hamptons. Så att det är tydligt att man försöker, så att säga, skapa den här bilden av en man som har levt ett minst sagt vidlyftigt liv.
En strutskavajhandlare. Men Patrik Holmström, hur har Trump och Vita huset kommenterat rättegången, om de har gjort det överhuvudtaget?
Jag har faktiskt inte sett någon kommentar kring det. Det kan bero på att jag var ute och gjorde en intervju igår när rättegången drog igång. Så att jag kan ha missat det. Men annars så har vi, handlar det ju mycket om just attackerna på Mueller som har intensifierats den senaste veckan. Det tror jag inte är en slump, utan det handlade väl just om att nu kommer vi faktiskt se hur Mueller-utredningen har arbetat, vad de har för material och vartåt det kommer att barka senare.
Jag tror att det, alltså, någon spaning som jag haft på senare tid är ju att det blir ju svårt när Trumps, så att säga, livet utanför Vita huset och före Vita huset krockar med det som händer i Vita huset. Och man har ju lite svårt, jag tror det är så här, kommunikationen, pressekreteraren och annat har ju, de har ju så svårt för att så här, de kan svara på vissa frågor men inte på andra frågor, men allt stänker på varandra. Och det är ju extremt jobbigt när man som pressekreterare ska liksom 50 efter gånger säga, men vi kan inte svara på frågor vad gäller Paul Manafort, det handlar om saker som inte, eller vi kan inte prata om Stormy Daniels, vi kan inte prata om McDougal, vi kan inte prata, alltså det är så mycket som bara hela tiden haglar in från sidan att det gör det extremt svårt, alltså att vara pressekreterare i Vita huset är ju en av de tuffaste jobben som finns, och det görs ju ännu svårare när man måste ju hantera allt det här annat runt omkring huvudpersonen.
En tweet som har kommit nu inför rättegången, kanske helt orelaterat, vem vet, men där han i alla fall pratar om Mueller-utredningen är ju, där han skriver, jag försökte hitta den här nu men jag har inte ordagrant, men han skrev i alla fall ungefär att collusion är inget brott. Maskopi är inget brott, men det spelar ändå ingen roll för jag är ändå inte skyldig till det eller någonting sånt. Och där har jag också fått lite uppmärksamhet. Varför går han ut och påpekar det?
Vi har ett extremt roligt uttryck på amerikanska som är så, moving the goalposts. Och det betyder liksom att man flyttar ju på målet. Hela tiden så var det så här collusion eller maskopi, liksom målet i detta. Maskopi eller collusion är ju inte liksom ett rättsligt begrepp. det är inte olagligt för det liksom finns inte i lagen på det sättet.
Så det har han ju rätt i.
Men det är ett paraplybegrepp som innefattar väldigt mycket olika saker. Så det är ett sätt att förvirra, liksom begreppsförvirrar alltihopa.
Men det tror jag också handlar om att för Trump här, så om man, det händer så mycket och de säger så många saker och förvirrar, medvetet förvirrar diskussionen hela tiden. Men jag tror att en av de viktigaste punkterna för honom är just detta collusion-diskussionen. Han har hela tiden, systematiskt hela tiden, när det gäller diskussionen om Ryssland, när det gäller diskussionen om rysk påverkan, så har han sagt att även om han då och då kan erkänna att det finns en rysk påverkan och ryssarna har försökt påverka det amerikanska valet, så har det inte funnits någon collusion. Det har inte varit i samarbete med Trump-kampanjen. Vi har inte gjort det. Det är de som har gjort det i så fall, men det har inte gjorts med vårt godkännande eller vårt goda minne i vårt samhälle. Och det går, för det handlar om en helt centrala frågan om han är en legitim president. Mm. För det skulle liksom underminera hela hans presidenttur, att han inte var en legitimt korrekt vald person. Och det är det som det handlar om. Och det är därför han hela tiden återkommer till det. Därför att man kommer ihåg innan valet till exempel, så ställdes en fråga, tror jag, i en av debatterna: kommer ni att acceptera valutgången? Och då gjorde han något helt otroligt. Han sa, ja, vi får väl se. Mm. Det så här, går emot demokratins grundregel att man ska ha fredliga maktskiften. Så att, valet 1800 när Jefferson vann, den första gången man hade riktigt maktskifte med ett annat parti som tog över. Det brukar man ibland kalla för den andra amerikanska revolutionen. Det gick att byta parti, så att säga. På enligt den nya konstitutionen. Och här så han ifrågasätter det. Va? Så att, och sen backade han från det som vanligt naturligtvis. Va? Men det är det handlar om, denna ifrågasättande av att han är en legitim president. Eftersom han är en total outsider, en totalt oväntad person. Hela det här med också det som spelar roll är att hon fick flera röster än vad han fick. Va? Men det återkommer hela tiden. Det var den största installationspubliken någonsin. Ja, det var det inte. Men allt detta är för att visa hur legitim han är. Att jag är en riktig president. Och om man då kan visa att det fanns någon collusion, att de hade samarbetat på något sätt för att underminera motståndarsidan, då faller ju hela detta argument.
Paul Manafort-rättegången kommer ju fortsätta, så vi får väl all anledning att återkomma till den i nästa veckas podd. Men Patrik Holmström, vad har du inte kunnat släppa under veckan som gått?
Nej, men det är nog strutsjackan ändå.
Hur ser den? Kan vi beskriva lite för
lyssnarna? Jag har inte sett någon bild av den, jag kollade runt.
Nej, jag har inte heller sett någon bild på det, men bara symbolen för Paul Manafort med honom springande på Manhattan här i en strutsjacka, det är det som biter sig fast. Ja.
Jag ser framför mig att den är beige.
Ja, lite brunt. Ja.
Kanske med fransar också.
Ja, det vore någonting. Lite strutsjacka, ghost, cowboyjacka. Det ska vi verkligen försöka ta reda på till nästa vecka. Ja. Billy McCormack, vad du inte kunnat släppa?
Ja, jag skickade dig en klipp. Jag hoppas vi får lyssna på det. Det är ju en kampanjfilm för Ron DeSantis, som är republikansk kongressledamot i 6:e distriktet i Florida. Tampa, tror jag. Och han kandiderar nu till guvernör. Och han är en av de här som har ju tidigare upplevt som en ganska så här högintellektuell. Han har ju han har gått på Harvard och Yale Law School och ganska så här, ja, men extremt välutbildad och välrenommerad, och som har mer eller mindre plötsligt blivit den här så här Trump-psykofant. Och på ett sätt som är ganska häpnadsväckande, och jag tror att det räcker med att bara lyssna på det här klippet.
Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
Build the wall.
He reads stories.
Then Mr. Trump said, "You're fired." I love that part.
He's teaching Madison to talk.
Make America great again.
People say Ron's all Trump, but he is so much more.
Big league. So good.
I just thought you should know.
Ron DeSantis for governor.
Yeah. Och när han sitter med den här bebisen och försöker bygga en mur och läsa en bok om, alltså.
Men jag tyckte liksom ändå att det är någon slags stark självironi i det här ändå.
Är det? Jag tror att han, alltså det är fullt ut. Han har varit i olika tv-kanaler efteråt och försvarat den här reklamen och liksom tycker nej, men det där är ju asbra det här. Så alltså jag kan inte riktigt släppa det, för det är liksom, det är så, alltså våra politiska kampanjer är ganska konstiga, och speciellt kampanjfilmer och så, det finns ju mycket att grotta i där, men jag kan inte riktigt släppa det här just nu.
Man blir i alla fall lite taggad på att se vad som ska komma härnäst inför november, yes, helt enkelt. Dag Blank, vad har du inte kunnat släppa under veckan som gått?
Ja, en intressant sak som har ägt rum är att Bob Woodwards bok Fear har utkommit. Bob Woodward är en av de legendariska amerikanska journalisterna från Watergate-skandalen från början, som ju på senare år har ägnat sig åt att skriva böcker om presidenter, där han intervjuar och får tillgång till presidenter och deras medarbetare. Han har skrivit en lång rad böcker om Obama, om Bush, flera böcker om Irakkriget och hur de agerar. Och där presidenterna ställer upp på långa intervjuer, och både bakgrundsintervjuer och med namnsnämnande, och där deras medarbetare ställer upp på intervjuer. Det är väldigt, väldigt intressanta böcker som ger inblickar i hur de olika vita husen har fungerat. Och nu kommer då hans bok om Trump som då heter Fear. Och där kan man då notera att där har han inte fått tillgång till presidenten eller någon av presidentens medarbetare. Där har man alltså brutit med den här traditionen. Och under Obama-åren till exempel så sa man att det är bättre att vi är med och deltar i boken och deltar i intervjuerna än att vi inte är med, därför han kommer ändå att få höra saker, han kommer ändå att tala med folk, han är en sån etablerad journalist och han har så många källor och många kontakter, så då är det bättre för oss att kunna påverka historien helt enkelt. Och det, han är delvis ibland kritiserad för det, en sån sorts hovreporter, även om de är samtidigt oerhört intressanta att läsa. Så att här har då Trump brutit mot den här gamla traditionen som har funnits både demokratisk och republikansk sida, och den här boken har nu kommit ut utan att han har haft tillgång till de här källorna som han alltid har haft tidigare. Det tycker jag är en intressant observation.
Men verkligen, för det var också min inte kunnat släppa under veckan, att Bob Woodward då, vad jag, som jag förstår det, ska komma ut med boken. Jag tror den ska släppas i 11 september. Mm. Så om en dryg månad där. Men det jag tyckte var spännande med den var ju ändå precis det som du säger, att till skillnad från tidigare presidenter så har han inte fått officiell tillgång. Men däremot så säger i alla fall sajten Politico att alla har pratat med Woodward, att det är många ändå högt uppsatta som då off the record har velat prata med honom förstås. Och det är väl också kanske förlagets sätt att sälja in boken, såklart, att det här kommer ändå vara någonting med substans. Sara Stenholm Pihl tipsade mig och sa att det här kanske blir nästa bok för USA-poddens bokklubb i höst. Mm. Och det får vi väl se, det kan vi ju se fram emot. Tack för den här veckan. Dag Blank, Billy McCormack och Patrik Holmström i New York. Tekniker var Pontus Jansson. Jag heter Cecilia Schavar.